Vi har en stor mängd tjock-tv för att representera oss.
Mm. Ja.
Det är alla kommer ha tjock-tv i framtiden. Det kommer vara det coola nya.
Alltså, kidsen kommer inte ens skanna igen. Vad är det för lådor som de har ansiktet i?
Upp till oss att förklara. Jag tror vi är live här nu.
Bra.
Hej och välkomna. Kan jag väl säga. Jag brukar ha en fusklapp här. Man kan kolla att allting är live för en gångs skull. Ordentligt.
Har du det verkar vara live på YouTube och på Facebook i alla fall.
Twitch. Ja, det skiter vi i. Det var bara för 4 följare. Länge.
Jag tror vi får en rapport om Twitch här snart.
Din dotter skulle kolla ljudet i alla fall.
Rut? Funkar Twitch? Ja, säger hon.
Se om jag får upp dokument här.
Omfattades vi av det stora Twitch-hacket då? Så ja. Det är allmänt känt hur mycket pengar vi tjänar varje vecka på våra livesändningar.
Det.
Inte ett ruttet öre.
Jag tyckte vi kan återkomma till lite sen, för det är ju lite, jag tror att det är många som inte riktigt vet hur vi jobbar, så det kan man väl utgå från när vi snackar om veckans gäst eller vad vi nu ska kalla det för.
Varmt välkomna i alla fall.
Tack.
Utgår från, varmt välkomna till Röda Kronor också. Ni som kunde medverka trots upptagna scheman till veckans spelkult. Ett premiäravsnitt, eller jubileumsavsnitt kan vi kalla det för. Avsnitt 10 som passar nog livesänds nu den 10:e. Talkshowen där vi diskuterar spelnyheter, spelkultur och spelkult nu då. Framförallt. Vi är glada över att just ni tagit tid att göra sällskap. Jag heter Daniel Roos och ska vi gå till vänster här direkt. Eller det hållet är vänster. Hitåt. Kan du presentera dig själv?
Karl Bergström, spelforskare och lärare.
Ovanför mig här, där.
Ja, då antar jag. Det är Frank Isaksson. I Spelkult är jag dataspelsredaktör.
Och Maria Nordström, skribent på Spelkult.
Överst.
Anders Nordström, också skribent lite då och då, men inte så ofta.
Men Mia, du är väl redaktör också?
Ja, det är jag.
Ja.
Jag försöker mörka det.
Jag spelar mest tyska brädspel där man puttar kuber fram och tillbaka.
Fenomenalt. Denna sändning går ut live, både Facebook, YouTube och Twitch. Ni är mer välkomna att delta aktivt genom att skriva kommentarer eller ställa frågor i chattarna. Så försöker vi i alla fall snappa upp det i sändningen. Efter livesändningen så hittar ni oss på veckans spelkoll på, som podcast. På Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcasts, Anchor och Rocketcasts. Vi kommer ha en spännande show framöver. Och jag tycker vi dyker direkt in på
veckans spel.
Sådär. Då var någonting först här som vi Röda Kronor kör igång med. Nämligen ett redaktionsevent där vi livesände Battlefield 2042. Lyckades få till en vy här nere till vänster från Frank. Men de andra,
yes, jag var med.
Var dolda. Jag tror Andreas var med också. Han är med här.
Andreas,
vad tycker
med.
Vi om det?
Och sen hade vi några externa också som var med i vårat skåd. Battlefield är ju en sån här franchise och det tyckte jag nog kändes rätt tydligt när vi körde det. Visst, det var roligt, det var bra, men det var ju inte mycket nytt alltså. Det var ju typ same same but not different.
För det är ju precis det första man frågar sig. Det är ju liksom, hur har formeln förbättrats?
Ja, precis.
På vilket sätt är det annorlunda än, säg, 1942 som jag spelade way back?
Ja, mot just 1942 så är det väl är rätt mycket förändrat. Men alltså, de här och Call of Duty släpper ju liksom ett nytt spel varannat år i princip. Och jag kan ju tycka att det blir rätt tramsigt. Det handlar bara om att tjäna pengar. Jag förstår att FIFA liksom, de har gjort det som sin grej, att de släpper ett varje år. Men här tyckte jag inte det var så mycket nytt att tillföra. Det hade varit bättre att göra varje släpp mycket bättre liksom. Mm. Mer nyskapande liksom. Jag tycker det här är bara att mjölka pengar av folk liksom. Då är det bättre att de tar mer betalt av DLCs och nya kartor, tycker jag.
Ja, om det är kartor och sånt så kan man ju släppa det som DLC precis. Eller expansioner.
Ja.
Så är inte förra spelet helt emot. Man får ju ingen direkt subvention på att man har köpt tidigare spel heller ändå.
Men nu, alltså, nu dömer jag ju ut ett spel på bara en karta liksom. Ja, det är säkert så att singleplayer-kampanjen är säkert jätterolig och de andra kartorna är säkert jättespännande och det finns säkert moment som inte var med på den här kartan. Det är för tidigt att uttala sig. Ja. Vissa så som jag gör. Men känslan var, för vi fick ju frågan om någon i redaktionen, ska ni köra imorgon också då? För det var ju två dagar här nu. Och jag kände bara så här, nej, det behöver inte jag.
Vi körde ju rätt länge, det var 3 timmar ändå. Men ja, jag känner lika samma sak. Det stora i den här öppna beten var väl att det var 128 spelares karta och det, ja, det var rätt stort. Men den stora nyheten vi har fattat det av 2042 är väl just det här dynamiska väderkartorna som inte fanns med i den här, just den här öppna beten. Bland annat tornado och sånt. Det verkar ju vara lite häftigt, lite ny grej, men frågan blir motiverat ett helt nytt spel.
Kan du berätta vad dynamiska vädergrejen är? För det fattar inte jag.
Ja, det kommer in en stor tornado i en av kartorna i alla fall och drar iväg. Så man kan man kan glidflyga lite sick i den. Men, och det blir ett element som man spelar runt då. Och i den här kartan så var det ju den här raketupprutningen. Jag tror aldrig vi såg raketupprutningen. Som den ena laget skulle förhindra, den andra skulle...
Jaha, det fattar jag inte. Jag bara lurade runt och sköt på saker.
Ja, det var det är en stor raket i alla fall vid ett ställe som kommer skjutas iväg. Ja,
den har rökt lite vid några tillfällen, men jag förstår inte vad jag ska göra.
Och det är lite det jag saknar i... generellt sett annars, att det är mer fokus på ett objektiv än att bara spåna runt och ha ihjäl varandra. Min fan-favorit är fortfarande Enemy Territory av någon anledning som jag alltid faller tillbaka på, just för att hela laget fokuserar kring ett kontinuerligt gemensamt mål som man håller på att driva fram genom banan.
Ja, det blir mer tematiskt. Jag håller med det där. Alltså, Battlefield 1942 var ju nyskapande. Det var ju liksom, alltså inte nyskapande, men det var snabbt och roligt och man visste vad man hade för objektiv. Det var lättöverskådligt. Det där har man tappat lite genom åren, tycker jag. Mm. Det blir för mycket fokus på att det ska vara snyggt och fränt på plats och det ska gå fort och man ska springa runt i katakomber och det är svart här och var. Och, alltså den här hissen vi försökte gå in i som vi såg nyss i bild också. Alltså, sådana där buggar tycker inte jag är acceptabelt liksom, på ett så här
men det är ju beta liksom. Ändå.
Jag
tänker på att det är en beta. Så att
buggar... Du hör ju hur jag dömer ut spelet nu på betan. Hur många andra är det inte som har kört den här betan nu de här dagarna som tänker precis samma sak? Liksom? Man trycker på knappen på en hiss, den kommer aldrig. Eller den öppnas i 2 sekunder. Och så ska man bara veta att man ska, att man ska hoppa igenom väggen. Liksom. Alltså det, nej, det är dåligt.
Ja, jag menar, glitchar. Alltså, jag kommer ju komma till den andra punkten med Star Citizen som hade premiär igår kväll också. Men, jag har nog lite mer tjock hud vad det gäller glitchar och småbuggar som inte är gamebreaking. Framförallt under beta.
Fast men det beror på känns ju lite gamebreaking om man sitter fast i hissen.
Nej, man sitter inte fast. Men det gick att gå igenom, men man måste känna till det för att kunna gå in i hissen.
Jag skulle nog faktiskt kalla det gamebreaking om jag ska vara helt ärlig.
Karl, får du säga någonting ett tag nu?
Själv så är jag också, tror jag, ganska tjockhudad när jag glitchar i en beta. Men den stora frågan för mig, det är ju om man kommer att kunna närma sig den spelupplevelse som jag ändå fick av 1942. När man kunde samlas ett gäng, lägga upp en plan, och att det blev mer, alltså att summan av delarna blev större än varje individ. Ja, det... Eller börjar vi likna en miljö som är unreal? Man springer runt och så skjuter man lite på.
Nej, men det blir ju mer deathmatch-hållet, mer och mer åt det hållet känns som. För det är mer taktiken och det är strategi. Det är mer alltså, taktiska beslut för stunden än att säga övergripande. Alltså, det är svårt. För det blir så kaosfest, framförallt 128 spelare på, det är ändå förhållandevis liten karta för 128
då
spelare
tycker jag. Vem som ska ta tillbaks strategitronen så att säga. När kommer vi få ett nytt Allegiance till?
Men det kommer ju vara Arma fortfarande tror jag.
Ja, det är det nog.
Jo, fast Arma är en acquired taste. Det är ju alldeles för simulerande för att vanligt.
Och så är det väl det här
man ska åka med.
Nya dängan andra världskriget, vad heter det? Det som går i All Access.
Ja, det kanske inte är de här jättarna som har pumpat ut de här titlarna varannat år som kommer göra den här groundbreaking förändringen som samlar folk igen, utan det kanske är någon likt Overwatch liksom. Det blev ju jättepopulärt liksom. Alltså, det kanske är någon annan som gör det liksom. Jag tror inte att DICE kommer hämta hem det här igen, utan man har fastnat i det här och bara pumpa ut samma grej. Alltså, det är otroligt bra spel, det är inte det. Alltså, det är inget fel på spelet, eller det var ju missen då, men det är jättebra spel liksom. Och, men sen när det här gäller, det här ni snackar om vad att man kan vara hårdhudad med en beta, ja absolut, men man måste komma ihåg att när DICE, eller när Battlefield och när Call of Duty släpper sina betor, så handlar det inte om att man ska visa upp en beta, utan det handlar om att få folk att bli sugna på att spela spelet. Det är bara marknadsföring där. Man får inte blanda ihop det. Och då tänker jag att det här, att hissen inte funkar, det är dålig marknadsföring. Det är jättedålig marknadsföring.
Ja, men det är ingen riktig betatestning. Men samtidigt är det ju, de pungar ut det så snabbt som möjligt bara att just... folk ska få upp ögonen för spelet. För Andreas skriver här nu att planerade releaser 19 november, så det finns ju gott om tid kvar för dem att just som lite
glitch som liksom. Ändå,
precis, det är mindre grejer. Ja, det är inte en av de stora grejerna. Det är väl mer nätverkskod och sånt som kommer vara det jobbiga för dem.
Visst.
128 spelare.
Vadå, de ska få dit en hantverkare på mindre än 2 månader.
Ja, okej. Okay, ja, nu nämner du såklart.
Han ska väl in i varje match också.
Ja, precis. Och så får man minuspoäng om man råkar skjuta honom. Och då funkar ju inte hissen sen efteråt.
Precis.
Det hade ju faktiskt varit jätteroligt om det var så på riktigt.
Var inte Enemy Territory så att man skulle laga hinder och grejer och skruva upp grejer så.
Alltså, jajamensan, det där man kunde förstå. Jag saknar ju också, Enemy Territory är ju rätt fult med dagens mått mätt, men det var ju fantastiska scenarion.
Ja, visst.
Det är väl gjort på kontextnivå.
Ja, men det tyckte jag. Det enda jag tyckte var lite tråkigt med Enemy Territory var ju att om man följde den här vanliga standard kampanjen så var det ju bara ett lag som fick alla de roliga matcherna.
Mm.
Alltså det var ett lag som bara skulle försvara och bara... Det var ju inte alls lika roligt som att göra någonting offensivt och roligt. Mm. Det var en karta tror jag som de fick göra någonting coolt.
Men det var ju jag tror att sen när det uppdaterades så blev det lite fanmade och massa moddar och så blev det ju mycket mera...
Fast det passar e-sportsammanhang också, för då växlar man ju och kör varje karta ur var sin. För det går inte att balansera fullt ut, attackera och försvara ändå. Jag har svårt att inte återkomma till Enemy Territory för att det var så groundbreaking på just Objectives.
Men jag tycker man pratar med många gamla rövar som har spelat spel genom åren. Alltså, det är många som nämner ET som som det perfekta, som folk har haft roligt kring. Sen gjorde det ju mycket också. Det var ett gratisspel.
Ja, gratis gjorde det såklart.
Alla kunde spela det. Liksom. Det krävde inte så mycket. Det är klart att många har minnen, för det är alltså... Spel är ju socialt liksom. Det är klart att man vill göra det tillsammans med kompisar. Det är därför många av de här dyra spelen som just Battlefield inte slår igenom så pass mycket som de gjorde i början när det var liksom groundbreaking. Liksom. Det är många skiter i att köpa dem för att det är samma som tidigare.
Jag frågar mig också hur stor del för vår del var att vi spelade, de spelen är så pass gamla så att vi spelade dem på LAN. Så man kände stora delar av de som spelade med. Visst. Hade de på andra sidan bordet direkt återkoppling, kunde prata med dem innan matcherna.
Det sociala liksom.
I min värld, jag ser ju ingen skillnad på en bot och en random typ på nätet för min del. Det är ju bara...
Liksom. En annan feedback jag tänkte på just 2042 är det jag såg här nu, den här spot man lägger ut, den hunden. Det är inte så mycket science fiction än så länge, för att det ändå var 20 år in i framtiden. Det här spotet finns ju redan i verkligheten. Sån Ranger-robot kanske inte är bestyckad, men jag hade gärna sett några av science fiction-elementen än så.
Ja, men åtminstone så hade det varit bra om det var lite drönare och grejer så, men det kan ske på de andra kartorna.
Ja, det har ju funnits de tidigare spelen, så det finns säkert
visst.
Men jag tänker att 20 år i framtiden är en svår tid. Man tänker att det hinner inte hända så här supermycket på 20 år. Så man riskerar ju också att man gör lite för mycket SF av det, och så kommer folk tycka att det är orealistiskt istället för att de går, det
blir pinsamt liksom.
Ja, men lite, då blir det lite grann som när folk tittar på Blade Runner och säger, men vadå, Los Angeles 2016, det såg inte ut så här 2016.
Det var lite mer utsvävande, men och häftigare visualisering av hur det skulle vara, men det här är ju bara nutid egentligen.
Mm. Ja, jo, men om jag tänker 20 år in i framtiden, så tänker jag, men det kommer ju vara typ nutid.
Ja.
Liksom. Ja, men...
Tornado kan fixa ju nu i framtiden också.
Men har vi tur så framgår det i storyn sen, alltså när spelet kommer och man får hela kontexten, så kanske man får en förklaring till varför de har lagt teknologin på den här nivån liksom.
Yes. Vi kan ta nästa punkt. Det kanske Embla skulle ta det här.
Ja, nej, jag la in den faktiskt.
Och du? För
att, ja, jag tyckte det var lite kul. Jag har nämligen testat att spela. Förra veckan så pratade vi ju om Game Jams. Ja, och vår egen redaktionsmedlem Embla och hennes Game Jam-kompisar var här och pratade då. Och då skulle de göra Game Jam i Göteborg. Anledning av 400-årsjubileet, och det här Staring at the Sea var deras resultat, som till och med vann, jag tror de vann första pris. Så det är vad jag har spelat. Jag har bara lite snabbt klickat mig igenom det här lilla spelet.
Berätta lite om det.
Ja, det är ju ett väldigt enkelt peka-klicka-spel med extrem retro-känsla får man säga när det gäller antalet pixlar som figur består av. Lite Cthulhu-känsla, lite historisk känsla, och de här fina blyertsteckningarna som lagts in som cutscenes då, tyckte jag var lite mysiga. Alltså det är ju verkligen bara ett litet så. Men ja, jag tycker de hade fått in ganska god känsla i det lilla som de hann göra med. Det var kul att testa, tyckte jag, bara eftersom vi pratade om det förra veckan.
Gärna lägga in lite länkar och sånt längst bak i dokumentet. Men kan ni så möjligt att posta dem i någon chatt eller så? Så folk kan klicka in live.
Kan vi göra så?
Och läsa mer.
Så det är det enda jag har spelat den här veckan.
Yes. Vem?
Ja, det här har jag lagt in. Jag har ju mashat igenom Assassin's Creed Valhalla. På tal om franchise och hur mycket det kan suga liksom. Där har ju Assassin's Creed-serien haft sina dippar genom åren. Så jag var lite skeptisk till att haka på den här. Men när det gick på rea och så var det vikingatema, så då var jag tvungen liksom. Men jag har varit rädd för att spela det. För det finns så mycket som kan gå fel med en sån här titel. Speciellt när man har ett gäng som skapar spelet som har ambitionen att göra ett mångkulturellt spel, genusneutralt och sådär, och så väljer man den här genren med Valhalla. Ni ser den här tuffa vikingen som är där liksom. Det är så mycket som kan gå fel, som kan bli cringe liksom. Men jag måste säga att jag är jätteimponerad. Trots att jag är trött på parkour-eventen eller parkour-momenten. För det är mycket parkour, det är mycket smyga runt och döda folk och sådär. Så har man, alltså storyn är på något sätt... Man brukar tala om att de här Valhall-serietidningarna som han Peter Madsen gjorde är på något sätt den bästa återberättandet av Eddan. Men jag skulle då säga att internationellt så har den här speltiteln chansen att ta över den titeln om att förvalta Eddan för allmänheten. För man har gjort en så intelligent storyline där man har bakat in både liksom vikingatidens kultur och hur man resonerade. Alltså ur ett nordamerikanskt perspektiv. Det är ju fortfarande liksom tuffa karlar som springer runt och bunkar på sköldarna och tuggar skägg. Liksom. Alltså alla stereotyper man kan tänka sig. Men man har ändå lyckats göra det. Man har lyckats förvalta liksom hela den. Och framförallt lyckats förvalta både det dagliga livet. Alltså... Ur ett erövra perspektiv då såklart, men tillsammans med gudasagorna, man, alltså jätteimpad är jag faktiskt. Det trodde jag inte. Jag, som sagt, jag var livrädd för det, men jag kan faktiskt varmt rekommendera det här om man kan leva med att det är ett spel och inte helt historiskt korrekt liksom, utan ta det för vad det är, så är det en otrolig upplevelse. Lite stort kanske. Det påstås vara det minst avslutade spelen genom tiderna av alla spel som någonsin har gjorts. Inte för att det är dåligt utan för att det är
minst
så stort.
Minst liksom.
Ja, de det har som någonstans... värst personer avslutar? Eller?
Ja, som,
precis. Okay. Mm.
Det känns ju som att den här framsidan är sjukt inspirerad av tv-serien Vikings.
Alltså, det är en hel del i spelet också där man märker alltså på kostymer och sådär. Alltså, där de har rippat rätt mycket av scenarierna. Och många av små äventyren som man får på olika ställen är också starkt inspirerade.
Men, de vill bli sagfar på det också, antar jag.
Precis, ja. Den här Hollywood-estetiken om hur vikingar såg ut också.
Ja,
de hade de här sätorna och den här coola raccoon-kärron över ögonen. Och, ja.
Han har
fast
i alla fall
ändå gladare i den Hollywood-estetiken än vad den tidigare var.
Ja, jo.
Ja, du tänker med horn och så. Men jag måste säga att huvudkaraktärens vapen och utrustning är nog det som är sämst med spelet. Resten håller faktiskt mycket högre ribba än vad jag trodde att det skulle göra. Jag hade ju väldigt låga förväntningar också.
Ja, det var det om ingen annan har sig att säga. Då backar vi tillbaka i veckans spel.
Vi har börjat spela kort. Lite sådär, nästan sådär, okay, i våra sammanhang pinsamt. Så, men det är ju ändå på något sätt ett bra sätt att träffas hela familjen och göra någonting tillsammans. Riktigt fröjdefullt faktiskt. Bara spela skitgubbe liksom. Jag hade nästan glömt hur gött det kan vara. Liksom bara avslappnat. Alltså utan en massa förberedelse. Bara slänga kort på varandra. Liksom. Det är trevligt har det varit. Det är skönt.
Var det inte så lång setup-tid på det i alla fall?
Nej, och man behöver inte tänka så mycket. Man sitter bara och umgås. Liksom. Det är underskattat har jag kommit på.
Vi har hittat en del spel som faktiskt funkar, kortspel för barnen också. Så.
Ja.
Det är samma sak där. De är ju helt galna. Men
vi har ju problemet att det är bara ett av våra barn som tycker om att spela spel med oss. Så att, ja. Den andra vill ju bara sitta vid sin skärm hela tiden.
Ja, men vi har haft samma sak. Men jag tänker då att det är för att man gör det så... Alltså, vi som är spelintresserade, vi gör det så komplicerat. Liksom. Vi har... är lång setup-tid, man ska samlas, maten ska vara klar. Jag menar, det är så omständigt. Liksom. Så jag tror att mycket av glädjen går bort för barnen. Liksom.
Men det beror ju helt och hållet på vad man spelar, tänker jag.
Ja visst.
Alltså...
Men det är rätt gött, det är rätt lätt när alla bara vet vad man ska göra när man spelar ett parti skitgubbe. Liksom.
Ja, alltså jag tror inte vi
jag
skulle...
hade glömt hur
enkelt. Jag tror inte vi skulle få med honom på skitgubbe heller om det skulle vara så, utan och liksom
men jag förstår precis vad Frank menar att man behöver börja med en regelgenomgång och liksom
absolut, men vi har ju regler som båda barnen kan, men intresset finns inte. Och vi, när vi spelar med vår yngste son så ja, men då slänger vi också upp, då slänger vi oftast upp ett asyl eller någonting, och det är bara att dra upp det. Det är ju inte någon setup-tid på det heller egentligen.
Fast jag tror man underskattar det här, den självkänslan som spel kan ge också. För jag menar, är man duktig på att spela ett spel så kan man ta med sig det till skolan. Man kan jämföra sig. Så, alltså det finns många faktorer med spel som är generella. Liksom. Jag vet att många här i redaktionen och i spelkretsar svär över monopol. Men det finns en finess med ett spel som är en standard liksom, som alla kan förhålla sig till. Liksom. Jag tycker det är spännande.
Du tänker som
kulturellt
fenomen
snarare. Som kulturellt fenomen, ja, men också som socialt sammansvetsande. Liksom. Alltså det är en social kod att spela spel. Liksom. Ett sätt att umgås.
Tror du det finns en anledning till att man spelar Monopol framförallt i unga år?
Ja.
Och kanske inte senare i livet.
Ja. Nej, men så är det ju. Det finns ju en finess med att hacka ner på folk i en viss ålder. Så.
Ja.
Mm. Det var det mest populära spelet när jag jobbade på fritidsgård, det var ju Monopol. Då tänkte man att man, det var skönt att man hade betalt på jobbet liksom.
Jag tror att det fortfarande är det mest populära spelet, punkt faktiskt.
Ja, det tror jag också.
Baserat på en hel del olika metrics.
Ja, poker måste väl ändå vara.
Ja, kortspel tror jag.
Ja, jag tror att sådana är en första sällan hänsyn till kortspel överhuvudtaget.
Ja,
nej. Kan jag tyckte du spelade mycket och skämdes för mig, Carl, sa du innan vi satte igång.
Ja, jag vet hur det känns. Jag har spenderat min vecka med Microsoft Solitaire Collection. Jag håller just nu i 3 kurser och tar en kurs själv, så att arbetsbelastningen har varit out of this world. Och det har helt enkelt inte funnits någon tid till att spela spel. Jag har lyckats klämma i ett parti med våra lokala ungdomsgäng, F28 har jag lyckats klämma in, men annars noll spel. Mm.
Ja, vi har ju inte heller kunnat spela någonting analogt alls. Jag har fått spela lite Subnautica Below Zero på kvällarna, men det är väl ungefär det enda.
Är det lika bra som Subnautica? Ja, Subnautica är ett av de få spel som jag faktiskt har spelat igenom av den typen.
Ja. Jag tycker att alltså det är ju Subnautica en gång till, fast lite annorlunda, men det är ju som att de har gjort Subnautica med ett annat manus. Ish. Det jag gillar med Below Zero i jämförelse med Subnautica är att man fastnar inte lika hårt i det. Det var ett par tillfällen i Subnautica där jag var helt lost till, ja, men vad ska jag göra nu? Mm. Jag kände att jag var helt borta i storyn. Och det som var lite dåligt i Subnautica tyckte jag, det var att på några ställen så var det dessutom så att jag hade gjort helt rätt grejer, fast jag hade missat någon liten knapp, eller jag hade missat att simma närmare den där grejen och triggat det där eventet så att, som behövdes för att man skulle komma vidare. Och då var det så här, hopp, nej, men nu vet jag inte alls vad jag ska göra. Så att, och det känns som att i Below Zero så är det lite mer att man kan jobba liksom på många fronter samtidigt. Man har liksom många små projekt som man håller på och pysslar med. Det är såklart alltid det där att jaga nya resurser som man inte vet riktigt vad man hittar. Och hitta nya blueprints och kunna göra... nya prylar och framförallt då den här heliga graalen, fixa sina depth modules så man kan leta på nya ställen och sådär. Men det finns saker att upptäcka på väldigt många olika ställen på ett helt annat sätt tycker jag än i vanliga Subnautica. Mm. Så ja, men charmigt.
Lyckas man göra miljön lika bra när det liksom är ispalett istället för tropisk palett?
Ja, det tycker jag. Fast det är ju också lite... det är ju också lite konstigt för att det är ju ganska likt vanliga Subnautica när man är under vatten. Det känns lite som att man är i något tropiskt korallrev utom just vid ytan där det ligger is och sådär. Dessutom har det här väldigt, väldigt märkligt att här när man befinner sig på land, för nu finns det ju en, rätt mycket mer land här än vad det finns i vanliga Subnautica, så håller man ju på att frysa. Så att då måste man se till att hitta värmekällor lite då för att inte frysa till döds. Det blir liksom som motsvarande det här med att man måste andas när man dyker under vatten. Men det är helt okej att vara i vattnet. om man är på land och håller på att frysa till döds, så kan man alltid hoppa i vattnet. Så har man löst det. Så det känns som att det kanske inte helt och hållet håller ihop det där logiskt, men nej, men det är mysigt. Jag gillar det. Och när man hittar nya grejer så, nu måste jag spela lite till. Och nu har jag äntligen lyckats bygga min nya Seaprawn. Så nu kan jag hoppa ner till 400 meters djup och leta efter grejer där. Så jag tycker absolut att du ska spela om du gillar det, Subnautica. Jag fastnade ju hårt i Subnautica och såg till att klara det. Så att, rekommenderas. Det är också lite mysigt tycker jag med det här också, att spelen blir lite vad man gör det till. Liksom, det är ju sån här survival-spel om man spelar på hårdaste nivån och man måste äta och hej och hå och sådär. Men man kan också se det lite grann som att det här är lite avkoppling. Nu simmar jag runt lite och beundrar alla fina hiskar och liksom...
Det låter som att du har spelat Assassin's Creed.
Ja, men lite. Men det är liksom väldigt mycket så här. Det ger ju intryck av att vara liksom öppen värld och väldigt förlåtande och mysigt och sådär. Men det är lite charmigt tycker jag. Just att man kan spela lite med vilket mindset man vill då. Och det är lite befriande att bara... glida runt och dyka runt bland fiskar och fina korallrev faktiskt. Så jag kan verkligen rekommendera hårt. Och då är jag ju liksom ändå inte så här superförtjust i den här survival-genren. Men den här känslan av progression när man liksom hittar nya grejer man kan bygga och man liksom blir bättre och man får göra en fin liten bas och inreda den och sätta upp planscher man har hittat. Och så, men det är fint. Jag gillar det. Mm. Så är det.
Gött. Då går vi vidare och avbryter det innan.
Veckans nyheter.
Då har du just Subnautica, tänkte jag, som någon har lagt in som nyhet.
Jag menade nog att lägga in den som veckans spel.
Jaha.
Ja, men då har vi en bild för det nu här.
Jag har precis lärt mig att bygga den där flygande farbror som man hade till vänster.
Det var en mellan... Förlåt mig, jag såg inte.
Den hamnade fel. Ja.
Den här nyheten i alla fall tänkte jag ta upp. Som överraskade mig. Jag vet inte om det överraskade alla andra, men...
Ja, det är förvånande.
Att Apples spelförsäljning är större än alla andra börsnoterade spelrelaterade bolag tillsammans. Det ser större än både PlayStation, Xbox, Activision Blizzard och Nintendo som de tar upp i artikeln. Och det är enligt de utan offentliggjorda dokumenten som rättegången tvingade fram då som efter åtalet, antitrust-åtalet från mellan Epic Games och Apple. Hela 2 miljarder dollar mer än alla andra övriga bolag tillsammans. Rätt mycket. Har vi någonting jag tycker att säga om det?
Jag var faktiskt inte så förvånad över det. Jag har väl hört nämnas i något sammanhang att de är extremt stora. Sen att de var så mycket större så att de faktiskt äter upp alla de andra. Det trodde jag kanske inte. Eller jag hade nog inte fattat det.
Det förklarar ju lite varför det var så viktigt att driva ett avtal mot Apple om deras 30% produktion. Nu är inte de, måste jag säga att de är inte ensamma med så hög del av kakan, utan Google gör ju samma sak, men de har inte samma typ av monopol som Apple har. Det är bara deras app.
Fast om de hade haft samma monopol så hade de ju fortfarande tagit 30%, så det är ju inget försvar.
På telefonen så kan man installera
andra. Är det särskilda här då? Eller är det liksom alla appar?
Nej, spel.
Spel, bara spel.
Spelapparna bara.
Spelappar, ja.
Och, men på Google-telefonen så kan man installera spel från vilken plattform som helst egentligen. Det är lite mer öppet än Apples. Det var det jag menar.
Ja.
Sen är ju... Ja. Ja. Jag kan inte säga så mycket mer om det. Menan. Windows 11 lanserades i veckan. Har någon installerat det?
Icke. Min dator är...
Jag har för mycket program som jag är rädd att det inte kommer funka.
De har själva insett att det är en bra målgrupp att värna om, i alla fall äntligen Microsoft. Så att en av key selling points för Windows 11 ska vara just stödet för spel. Som de påstår ska vara bäst någonsin. Där de även har inkluderat Xbox-appen inbyggt i operativsystemet. Kan man tycka vad man vill om. Men de har också öppnat upp...
Men det har väl varit inte bara i princip förbindelse innan också?
Nej, men det har varit en separat app. Men de har också öppnat upp i Windows Store. Så att för andra plattformar, så till exempel Epic Games här för mig, någon annan skulle kunna sälja genom Windows Store. Det tycker jag i sig är positivt.
Mm.
Och så har alla, de flesta DirectX 11 och DirectX 12-spel fått HDR-stöd. By default, automatiskt nu då är det nya. Jag vet inte om någon som man tar nytta av, nämna någon som har en HDR-skärm överhuvudtaget som av er.
Jag tänker att man kan likställa den här satsningen med just det vi pratade om med Apple innan. Alltså, Windows har ju ett stort monopol på operativsystemsdelen. Liksom. Det är klart att de vill samla alla spelköp genom sig. Liksom. Det är klart att de vill ta... Alltså, nu är det så många som konkurrerar om att sälja spel. Ett tag var det bara Steam, men nu är det dags att konsolidera marknaden. Fast, liksom. Och jag tror att det är det de försöker göra nu.
Fast vad jag förstår så har det inget att göra. Alltså, man köper ändå genom Epic, det är bara att man hittar spelen då direkt via Windows Store. Kan köpa,
ja, men
genom...
det är klart att de måste ta betalt av Epic. Alltså, Epic
det kanske underförstått.
Ja. Det förutsätter jag.
I så fall är det inte lika benevolent.
Så kanske skulle... inte kunden ser det, utan det kanske är Epic som måste sänka priset genom Windows Store, men det, jag förutsätter att det är en affärsmodell där också.
Det jag skrev upp, jag tycker i alla fall att det är lite tvegat den här gaming-satsningen, för att de påstås att det skulle bli bättre prestanda genom att de då utökat stöd för Direct Storage, som är det som är key selling point för många av de här nya nästa generations, nuvarande generations PlayStation och Xbox, att det är snabbare spelstreaming från hårddisken och SSD:n. Men det är också rapporterat som att det blir direkt tvärtom, för att man tvingas på en virtualisering för att undvika att datorn hijackas genom yttre hot. Och då drar det ner på standarden. Men ingen av er har testat det alltså än så länge. Nej. Kommer ni vänta? Kommer ni någonsin installera det innan ni tvingas?
Jag brukar vänta rätt länge innan jag installerar nya operativsystem. Så.
Inte early adopters.
Nej, men jag ligger 1-2 bakom alla andra oftast.
Mm.
If it ain't broke, don't fix it.
Lite så.
Lite. Mm.
Jag känner lite samma sak, men ja. Se, när de
men du högg väl, jag får med att du högg beta-varianten av Windows 11 typ dag 1, Daniel.
Nej, jag testade om min dator var kompatibel bara.
Jaha,
okej. Okay. Det var det jag skrev. Mm. Jag väntar nog med det här också, för att det varit lite barnsjukdomar och det är svårt att få drivrutiner för allting och få det funka. Det är lite bök som jag gärna undviker i onödan. Tack, Magnus Nilsson. Som gillar sändningarna. Mer sånt. Mer som gynnar och likar. Vi kan ju nämna Twitch också, som var hackat, och kan tipsa ni som har Twitch då att byta lösenord som helst i alla fall. De påstår själva att kontouppgifterna inte ska vara läckta, för att de bara lagar bara en del av kontouppgifterna. Däremot så har ju flera av big name streamers läckt ut och deras inkomster. En del av deras inkomster som ligger på hundratals miljoner, för att den stora delen av deras inkomster är ju externt från Twitch med olika exklusiviteter och annonsavtal och sånt. Det drabbar ju inte oss, det kan vi ta upp senare. Att vi har ingen monetisering överhuvudtaget. Vi har valt att inte ha det ens på vår YouTube-kanal. Inte ens när Google-annonser är på vår tidning. Kristin Nilsdotter. Tackar, tackar.
Vi kan börja med monetization när vi går över tvåsiffrigt antal tittare.
Ja. Ja, fast vi har ju ganska många på vissa av våra YouTube-klick och sådär.
Vi har, ja, vi har haft en del virala klipp som är över 300 tittare och sådana saker. Men 300 000 tittare.
Även om man inte...
300 000 tittare.
Okej. Okay.
Även om man inte tittar live så kanske man tittar efterhand, så att det kan ju ge annonsintäkter om man väljer att
live är en nytt påfund vi har testat nu senaste året bara. Frank var väl den som pionerade här lite. Tack Andreas Uggersjö. Och jag har hört att jag har lärt mig att man ska kommentera sånt här live.
Har du gått sån här livesändningskurs?
Liksom? Man får göra det på äldre dagar. Ja. Hänga med yngre generationer. Nej men alltså det är en ny företeelse där att vi streamar live. Så får vi se om vi kan bygga upp lite kapital på det. Kapital av tittare.
Ja men det är kul nu. Alltså nu har ju du tagit tag i det här. För vi har ju pratat om att ha podd länge. Gjorde något fräst för 2 år sedan någonting. Och så rann ut i sanden. Då körde vi bara ljud, vill jag minnas.
Ja just det, ja, med vanlig podcast. Ja. Ja, det är en helt annan sak.
Det rann väl ut i sanden efter 2 avsnitt eller någonting. Men nu har vi ändå kört 10 veckor på raken. Hurra! Mm. Vilket skepp du har dragit, Daniel. Jättekul.
Ja, jag hoppas att bara håller i sig.
Ja.
Kan gå vidare till den här nyheten. Jag tror det var Maria.
Ja.
Hon postade om P3.
Det var inte den här bilden jag lade in, men...
Var det inte den bilden?
Nej. Det var den nyheten kanske i alla fall.
Ja, det var den här nyheten. Jag såg nyheten via Petri Spels Instagram-konto att Eidos Montreal har gått ner till 4 dagars vecka.
Mm. Och de håller ändå kvar produktiviteten?
Alltså de har precis gått ut med att de ska göra det. Så att vi vet inte vad som kommer att hända med produktiviteten. Men det som är intressant med detta är att historiskt sett så har ju alltså spelbranschen är ju smutsig bitvis med liksom man förväntas jobba långa dagar, man förväntas liksom cruncha, man förväntas...
Kanske så. Inte bitvis utan den får ju kritik för att majoriteten av spelindustrin anses vara väldigt obarmhärtig.
Jag tipsar om Martin Anande har ju skrivit en artikel om crunch på vår sajt som...
Precis. Och det har ju att göra med liksom hur hela spelindustrin startade en gång i tiden med ett antal entusiaster som ville, alltså de hade inga liv och ville sitta och jobba med sina spel hela nätterna därför att det var deras passion, det var deras dröm. Och det var liksom det enda, ja men man bodde 7 snubbar i en lägenhet och liksom jobbade.
Kan det lite hårt säga ingen liv, men jag förstår vad du menar.
Inget fel att bo 7 killar i en lägenhet. Det är aldrig. Nej, men jag menar att när det finns en... Spelindustrin är liksom stöpt i den kulturen att man ska älska sitt jobb så mycket så att man aldrig vill gå hem. Mm. Och förr eller senare så kommer det liksom att resultera i att folk börjar må dåligt. Särskilt när en del kanske faktiskt bara vill ha ett jobb. Mm. Men man förväntas älska det så mycket så att man...
Man kan må ganska dåligt även, och kanske särskilt om man tycker om jobbet väldigt mycket. Bekymret är ju att många företag utnyttjar det faktum att till skillnad från utvecklare i stort så är det ju fortfarande väldigt eftertraktat att kunna jobba med spel. Så att säga. Och det utnyttjar man ju hänsynslöst. Och pressar folk på varenda peng, så att säga. I den andra miljön, utanför spelen, så är ju utvecklare är ju värda guld. Så där måste man ju ha en helt annan arbetsmiljö för att behålla sina utvecklare överhuvudtaget.
Men det känns det ju roligt att ett företag har någon slags ansvar, eller i alla fall testar. Och de påstår ju själva, de har ju precis gått ut med den här nyheten att de ska börja med det här. Och de påstår ju själva att det då inte ska bli en större arbetsbelastning de 4 dagarna man jobbar, utan att det ska bli helt enkelt lite rimligare situation. Och det, jag menar, jag tycker att fler branscher skulle...
Det snackades så mycket om det här med 4 dagars arbetsvecka. Och det var väl Göteborgs universitet som drev det och hade forskningsstudier på att det skulle funka.
Eller 6 timmars
arbetsdag. Har du varit på pilotprojekt i alla regionen?
Även 4 dagars arbetsvecka har ju också varit en sån modell som man har pratat om mycket. Men det har ju, det, det, tycker inte det att det fick så mycket fart? Det var inte så många organisationer
som jag jobbade där, det ska gudarna veta.
Nej. Nej. Så det är jättekul att kandensarna gör det nu och att det liksom blir skarpt läge. Hoppas vi får se en uppföljning på det liksom.
Ja, det... Jag hoppas att det inte blir liksom som 80% problemet, att man gör lika mycket jobb ändå. Så
exakt, exakt. Det är det man är orolig för, att man förväntas leverera lika mycket fast på kortare tid. Men de säger ju själva att det inte ska vara så.
Jag tänker att det är oundkomligt. Jag tror att även om du tar till exempel Hollywood, så tror jag att det förekommer deadlines så att folk jobbar häcken av sig i sjok där liksom. Men jag tror att det är mycket mer systematiserat. Jag tror att de har mycket mer rutin på att lägga upp projekt. Liksom, och det behöver nog spelindustrin ta till sig av. Den behöver mogna där. Just som du var inne på, att andra liknande titlar då i databranschen. De ställer krav och spelindustrin utarmas. De missar många talanger genom att inte ha schyssta förhållanden. För det är nog många som gärna hade jobbat i spelindustrin och kunnat tillföra mycket, som väljer att inte ge sig in i det träsket.
Liksom. Ja, eller folk som försvinner efter väldigt kort tid.
Ja, det
flera kompisar som
det kan aldrig vara bra.
Och sen sa nej tack, inget är värt det här.
Precis. Det kan aldrig vara bra för en industri att ha det så. Liksom.
Nej. Man vill inte tappa veteranerna på det viset.
Jag skulle jättegärna jobba med spelutveckling, kanske kodning, kanske, men jag är helt ointresserad av att ge mig in i det träsket. Aldrig någonsin.
Nej.
Då, nej. Nej, men och
ja, men det är inte värdigt liksom.
Nej, men precis. Nej. Och det är ju så på spelföretag, så ja, men folk som har jobbat på samma företag i 1 eller 2 år, det är ju de som är gamla. De som inte har flyttat på sig. Men så kan man ju inte ha det. Liksom. Det är, nej. Nej.
Nästa är Eidos Montreal. Ja, det var ju den som du hade. Ja, precis. Star Citizen då. Är på väg att fira 9 år om några månader. Sitt Kickstarter-projekt som är fortfarande inte kommit ut.
Kommer en officiell release, var jag på väg att fråga.
Ja, nej, men de har ju sitt CitizenCon som de kör några jippo och försöker summera vad de har kommit i utvecklingen. och igår körde de en hel dag med 8 timmars föreläsningar med olika grejer. Och de har ändå bantat ner vad Chris Roberts lovar och inte kan hålla. Så att de vägrar säga datum nu för tiden, för att det går ju inte. Det funkar inte. Och det känns som att de har bantat ner det för mycket enligt min åsikt. Så att det som var galna, häftiga visioner som de presenterade innan blir mer det som redan finns i spelet.
Inte så många.
Finns det något spel där man har hypat upp det? Alltså, jag kan komma på en titel där man har hypat upp saker och presenterat massa grejer. Så. Men 99,9% av alla spel där man har lagt upp en stor grej och inte lyckats leverera det nästan direkt har ju aldrig levererat.
Och det är väl... Jag vet inte.
Du får tänka tillbaka vilka det är som... Ja.
No Man's Sky.
Jag skulle säga att No Man's Sky är väl kanske just det spelet jag tänkte på som faktiskt har börjat leverera någonting. Alltså, de dömdes ut stenhårt men lyckades ändå på något sätt hämta upp det och har dessutom sålt tillräckligt mycket titlar för att kunna släppa uppdateringar genom åren. Det har ju överlevt liksom.
Det har ju hänt rätt mycket också.
Bekymret är ju att det överlever. I det här läget så struntar ju jag om det var en skam från början eller inte.
Det är väldigt intressant jämförelse med No Man's Sky och som det är båda är så att öppna. Det är väl MMO ändå, kan man räkna No Man's Sky till.
Ja. MMO.
Ja, det är lite mycket helt instansierat i alla fall.
Ja.
Men det och Elite. Elite har ju lanserat sin Kickstarter samtidigt som Star Citizen, och de uppmuntrade, alltså tipsade sina backar och backar varandra. De var gamla veteraner båda två, Chris och David Braben. Men de har gått en egen väg. Elite lanserade sin, gick ur betan och lanserade sitt skarpa spel mycket tidigare än Star Citizen. Helt ut, men som bara var fokuserat på rymdskepp. Och inte rymdben överhuvudtaget, inget markstrid och sånt. De har ju försökt lägga till det efterhand med expansioner och
men Daniel, tycker vad är det som gör att du bak. Vad är det som gör att du fortsätter bibehålla intresse för det här? Jag hade givit upp, alltså även om jag hade pumpat in pengar och var hypad och tyckte att det jag såg var bra. Jag hade fortfarande givit upp för länge sedan och tänkt att nej, men okej, jag lägger det här på hyllan och så den dagen det släpps, då tar jag fram det igen och njuter av det. Men du
ja, men jag tror det skillnad, alltså,
bänker dig själv med det här liksom.
Det beror ju på om ett spel med early access går är spelbart. Om, om det finns content att spela.
Jo.
Det här, vi har ju sett den här historien om det liksom vita manliga geniet som drar stora visioner. Det har ju förekommit i spelvärlden hur många gånger som helst. Det här är ju som Dragonbane. Där Multamäki stod och orerade om att sidigt ja, och datten och datten hoppa ombord
på tåget. Jag måste nog posta en artikel om det här till slut. Vad det innebär och hur långt de har kommit och vad det som är kvar att göra.
Eller en krönika det, kanske.
Ja, en krönika. Ja.
Sen börjar det bli tydligt att Kickstarter är inte en bra modell för dataspel.
Jo, men Jonas, det är just där. Det är vissa projekt som måste vara Kickstarter. Att det hade inte funnits ett spelbolag som hade pungat in pengar för ett 10 plus års projekt.
Alltså jag är ju grymt besviken.
Nej, men det alltså...
Jag är grymt besviken på att jag inte nappade på Kingdom Come Deliverance när det var på Kickstarter. För det blev så pass bra det projektet så att jag ångrar att jag inte var med på resan. Liksom. Så att ja, ibland...
Det är vissa saker som är för far-fetched och tar för lång tid att utveckla tekniskt som ingen av de existerande utvecklarna eller bolagen, publicisterna, skulle investera i. Och det blir samma problem som Chris hade med freelancer när att Microsoft tvingade ut det i förtid. Det är därför han såg att aldrig mer jobba under en publicist.
Mm.
Men ja, det är mycket man kan säga om det här. Det kan bli en hel egen show, känner jag.
Vi får köra som ett tema, ett avsnitt så.
Vi kan ha det som
att spela Daniel Star Citizen.
Ja, varför jag spelar ju mer bättre för att fråga vad det är som finns i det. Och vad det är som lovar i en annan punkt, känner jag lite. Om vi ska gå över till det här. Spelmusik. Visst har vi till många tittare så är det värt att göra det live här nu. Så vi kollar runt här lite.
Det här är nytt. Jag har aldrig sett ett spelmusikquiz förut.
Ja. Jag ska bara kolla vilka det är som...
Jag gissar att formatet är i stil med du spelar en trudelutt och folk får gissa vilket spel det är från i chatten.
Åh nej, jag ser inte. Jag ser ingen statistik
här. Jag ser inte heller hur många som är online.
Nej. Men jag kan inte testa att köra ut där. Jag har en förberett lite musikklipp som inte ni kommer att höra.
Det är minus en person online.
Och den första som...
Kan man inte göra tvärtom? Vi säger ett spel och sen får folk ringa in och nynna trudelutten.
Ringa in är lite svårt, det kan jag inte rigga nu. Men det kan vi köra nästa gång. Det låter ju...
Och en gammal bakelittelefon.
Jag är bra på
gamla. Det är en jury som säger om det är likt nog.
Ja. Vi kör deras nynnade i Shazam. Och om den fixar det, då är det likt nog.
Så obarmhärtigt.
Jag kör igång en känd.
Fick vi gissa?
Känd soundtrack. Nej, inte på Röda Kronor såklart. Ah. Vi kommer inte att svara det här. Det är om ni inte går in på streamen.
Det är bara skönt för jag skulle inte klara
det. Då får vi se vem som tar det här. Innan det är såklart. Jag tror det är hyfsat känt. Jag får alltid förhålla med vad vi har diskuterat.
Måste de klicka spelet eller också vara
spelet? Ja, helst vilken...
Vilken kompositör del och vilken serie. Takt den är gjord i och...
Det är kanske vilken bana det behöver stå. Jag skulle känna igen det här då.
Du ser, just det, nu har du kopplat av. Twitch har ju sett att alla nycklar och sådana saker. Vi ser ja, fortfarande kopplingen till kämpningsmål. Det är väldigt mycket upp. Det är ju skokat, tror jag. Andreas har ju kommenterat.
Det är nog meningen att vi inte ska låtsas om att vi inte har hört. Ungefär som att vi egentligen är motstånda. Det
fanns där för att vara motstånda. Det är skönt att vi inte gissar för jag har ingen aning om
det. Det är skönt att vi inte är vanliga i
nytt försök nästa vecka annars med en ny spelquiz om ingen listar ut det här i tid. Vi kan gå vidare annars till för mig jag hade en uppe här en till slide. Jubileum. Avsnitt 10 vi skulle ta upp lite om hur spelkult fungerar. Var det någon? Jag tror
det är bra jubileum efter 10 avsnitt.
Känner man, passa
man är lite
på
som Rednex. Som hade bäst av Rednex-albumet.
Det var 10-10-10 tycker jag är bra tal ändå. Om man är lite numerolog.
Absolut.
Ja, det var fint faktiskt. Det hade jag inte noterat förrän du sa det idag. Läckert.
Ja, jag noterade först när du skulle skriva titeln. Men...
ja, det är två.
Är det någon som ringer in och ska nynna nu?
Nej, jag ska ta min medicin. Ja.
8, 16, 32. Vänta, 1-0, 1-0, 1-0. Det måste ju vara 42. Nej,
jo. Jag räknar 1, 2, 4.
Jo, men det måste vara 2 plus 8 plus 32.
Alltså, det är sådana nördar.
Det är det inte. 8 är ju nästa.
Jag
tror att fyra väntar och sen 32, ja, precis. Ja. 42, ja.
42?
Ja, det är bra tal det också.
Nice. Det blir...
Det tog ett tag för mig att räkna om.
Nej, men nu på temat, 10 avsnittsjubileum, tjoho! Jubel och vissel och allt sånt där.
Grattis till oss.
Som jag var inne på innan, grymt att vi har lyckats hålla den kontinuiteten. Och all heder till dig, Daniel, som har... varit idog och dragit i oss att det har blivit av. Liksom. Jättekul. Det trodde jag nog inte när vi körde. Men det kanske beror mest på att min egen tid har varit lite begränsad.
Men samtidigt är det lite som skiljer oss också som vi tog upp förra avsnittet. Att vi ändå är en redaktion. Det är fler som kan täcka in. Och det är inte en ensam historia.
Men det är tur att det är väldigt, väldigt roligt att göra. Att prata med er.
Jo, men det är det som hela spelkult bygger på. Det är att vi gör sakerna för att det är roligt. Liksom, inte för att någon tvingar oss. Liksom. Det är många som hör av sig och undrar om de kan få jobb hos oss. Eller många. Men det händer ju då och då.
Vi har, dåliga nyheter om lönen.
Ja, för det är ju verkligen, det bygger verkligen på att vi tycker det är kul. Och att vi gör det när vi har tid. Liksom.
Jag hoppas du svarar, ja visst, lön utgår.
Ja, det kan vara dubbelbetydande också, lön utgår.
Man får vara glad att man får lite recensionsexemplar av brädspel.
Det svåraste är kanske inte att förhålla sig till de som tror att de ska få jobb hos oss, utan det är väl kanske i kommunikationen med utgivare och speltillverkare som kanske tror att vi kan leverera på deadline och lite sådär, så funkar ju inte vi riktigt, utan vi tar ju oftast titlar som vi tycker är lite roligare. Alltså vi är ofta lite partiska med allting vi gör och skriver så. Därför att vi hinner inte träska igenom allt. Liksom.
När vi är partiska så betyder det också att vi är mer opartiska gentemot spelutgivare. Så det är ju väldigt bra att vi är partiska på det viset. Att vi är partiska till oss själva.
Ja, det är väl det som är viktigt när man recenserar i alla fall. Kan man ju ta upp... Recensioner handlar ju inte om att vara opartisk. Men det handlar om att vara oberoende.
Ja, precis.
Nej, men så tänker jag, vi ser, eller i alla fall jag ser ju min roll när jag skriver någonting eller förmedlar en spelupplevelse till tittarna, så är det utifrån att vi har tittare som är ofta en lite mognare målgrupp som är ganska lik oss själva. De är ofta gamla gamers. Liksom. Vi har ju inte unga fräna e-sportare som våran huvudmålgrupp liksom.
Nu tappade du bort mig, Frank. Du sa både att de var som vi, men du sa också att de var lite mognare.
Ja, för du är inte mogen. Jag är ledsen. Nej. Om du tror det.
Det är enda mognare med mig i mitt skägg.
Ja, det, men vi har ju, det är ett riktigt kulturskägg. Som är just barnföräldrar som har livspusslet men som fortfarande spelar en bred repertoar av spel liksom.
Mm. Men vi rör oss ju också i en fora som är desperat behov av utveckling. Det är egentligen Gamergate, alltså mängden skada Gamergate gjorde när de inte bara trakasserade folk, utan de sköp ju också all vettig kritik av speljournalistik i sank. Det är liksom först nu som man återbörjar komma upp huvudet i ytan och säga, vänta nu, det är en hel del i speljournalistik som luktar illa. Jag kommer ihåg att jag var på en keynote före Gamergate där några holländare hade tittat på relationen mellan stora spelsajter och spelföretagen och reklamintäkterna och sådär. Och det var ju genomrött. Det dök ju upp e-post efter e-post där folk beställde
recensioner.
Och det är fortfarande ganska genomgjutet. Och det är Gamergates fel.
Men det är ju framförallt
det är bara Gamergates fel.
Inte bara, men de har ju omöjliggjort all vettig kritik av speljournalistik. Det är ju först nu de börjar komma tillbaka på hästen igen och kan säga, wait a minute, vi kanske ska prata om det där med speljournalistik. Trots allt.
Men det måste jag säga är tydligare i digitala spel. Om man tänker sig brädspel och så, där har vi ofta en mycket mjukare dialog med... Sen vill jag på något sätt kasta skit på dem som ger oss recensionsexemplar och så, för det är, de som gör det har ju väldigt de är ju väldigt öppna liksom.
Men
de
det är väl ingen som är arg på att vi får ge recensionsexemplar.
Nej, men vi hade ju en period där som, när jag tillträdde som spel vad kallar jag mig? Digitalspelsredaktör vad jag nu kallar mig. Då körde jag ju på rätt så stor trumma och kontaktade i princip alla förlag som fanns. Många levererade, men de ställde rätt tuffa krav mot oss och vi levererade inte. Vilket gjorde att många stängde av oss. Vi får ju inte alls så mycket spel som vi skulle kunna få om vi kunde leverera. Framförallt så var det väl så att vi hade också några recensenter som tog på sig titlar och aldrig skrev någonting.
Men sen ska vi nämna också att vi har en som håller på... Några spel i ditt namn också, eller?
Ja, men det är också kanske...
Ja, vi har inte skurkar, är det hur?
Ja, men visst. Ja.
Det är en kul historia, för all del. Den tror jag tittarna vill höra. Vi har haft Renegades, faktiskt.
Renegades?
Som har sofat oss. Ja. Skurkar, läskiga folk.
Nej, men som påstår att de är vi i redaktionen och kontaktar bolagen och plockar ut speltitlar i vårt namn då. Det har ju gått ett tag troligtvis. De har ju lyckats plocka ut några, för några stycken bolag har ju slutat höra av sig till oss nu då, så vi har ju tagit ganska stor skada av det. Det är ju lite läskigt, lite tråkigt faktiskt. Med tanke på att vi lägger ner så mycket energi och inte får en enda krona i betalt och uppoffrar rätt mycket för att leverera material till likasinnade. Liksom. Det blir mindre roligt då när folk säger att de är jag. Liksom. Det räcker med en av mig.
Jag skulle bli smickrad om någon sa att de var jag.
Det som irriterar mig mest är att han som utger sig för att vara mig är bättre på att beskriva mig än vad jag är själv.
Ja, det är ett smooth talking. Man läste en del mejl när man skickade ut.
Man kanske ska lära sig någonting.
Ja. Jag funderar på att rippa hans beskrivningar av
vem det är. Av.
Du får höra av dig bara, tack, tack, tack.
Det verkar vara någon erfaren inom spelbranschen i alla fall, för han vet lite vad han ska säga.
Kan till och med vara någon som vi känner.
Mm. Det var inte...
Jaha, mysteriet tätnar.
Det är inte jag.
Uh-huh. Nej, men om det är någon av bolagen som faktiskt skickar titlar till oss så kan vi väl lägga ut en brasklapp om att vi kommer inte be om digitala titlar i alla fall, utan att det är en spelkultadress som ber om det. Liksom. Mm. Det funkar inte. Vi måste shape upp oss där. Tidigare har det varit så att vi har ju fått en ganska stor skara skribenter. Vi är ju många glada vänner som driver spelkult och vi vill ju ha fler kompisar liksom. Så be gärna för all del att vara med om ni tycker det är spännande.
Och det är ändå roligt att vi kan vara en så pass bred spelkulturell plattform. Spel Absolut. Är ju deltagarkultur, så generellt ju fler röster man får höra som trots allt går igenom något sån här redaktionell process, desto bättre.
Ja.
Jag brukar ju på spelkult skriver ju jag ganska opinionated pieces, så att säga. Det är ganska mycket tycka och åsikter. Mm. Och det känner jag att jag är bekväm att göra. Just eftersom det är ett brett forum.
Ja, visst. Men för all del, tittarna får gärna också vara bättre på att höra av sig med vad de gärna vill se mer av. Kanske inte just specifika önskemål, skriva om det här, för det kanske vi inte hinner nappa på. Men generellt, liksom, vad vill ni se mer av? Det skulle jag tycka vara roligt att höra. Liksom.
För all del, har ni specifika ämnen ni vill veta om så skriv det också. Jag har färre idéer än vad jag har skrivit tidigare egentligen.
Ja, vad jag var inne på,
färre bra idéer ska sägas.
Det vi kanske inte behöver är folk som är fans av ett visst spel som kräver att vi ska recensera eller göra en påa på just det spelet.
Helt korrekt. Jag tänker mer spelkulturella teman kanske som folk eller spelvetenskapliga teman som folk vill veta mer.
Mm. Nu har vi, trots att vi inte har någon gäst på plats, så har vi ändå...
Vad tur att vi inte hade någon timme. Gäst. Ja, den gästen hade inte fått mycket tid att säga.
Det var mycket att prata, men det var ändå intressanta diskussioner, tycker jag.
Mm.
Det är lite det här till för att diskutera spelkultur. Tackar alla som har medverkat och alla som har tittat.
Tack för att vi fick vara med.
Ja. Mm. Tack, tack.
Då tar vi och avrundar här. Tack, tack.